Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
När jag var med i Paradise, då var jag ju med om samma sak. Det är det som är så sjukt, att folk hatar mig av ingen anledning alls. Men jag kom så starkt ur det.
Jag tror verkligen att du har varit omgiven av idioter.
Eller jag har straffat mig själv för att jag har varit för snäll alltid. Men jag tror att i det långa loppet så kommer jag komma så långt på det.
Men trodde de, alltså taxichauffören, att det var det gula huset? Eller var det...
Nej, men han stannade bara här. Och då tänkte jag, nej men inte det röda huset. Så jag tänkte att det här var typ på deras tomt.
Ah.
Jag förstod inte det. Så jag bara, okej, men det finns ju bara ett gult hus.
Ja, exakt. Så såg man dig komma där med väskan.
Ah, jajamän.
För du har varit här på Idolfinalen.
Ja. Kör vi nu eller?
Ja, vi kör.
Ja,
vi
kör.
Matilda Bohäll.
Jajamän. Jo, jag har varit på Idol. Jag skulle se min vän Sebastian som också tog hem allting.
Ja.
Oh. Ja, så jäkla sjukt.
Han vann fan hela skiten.
Så roligt, för jag minns när det skulle börja på tv så var han ju lite så här nojig. För de hade, det var inte mycket av hans audition som sågs i tv och... Det tog lång tid innan han fick, ja men kanske över en minut tv-tid liksom. Och han var helt stressad att, nej, de kommer inte ta med någonting om mig. Och ja, var lite stressad över det och trodde inte alls det här skulle gå bra. Men i fredags tog han precis allting alltså. Han vann hela skiten.
Men hur var din reaktion eftersom att ni är ju väldigt nära vänner? Och just att se sin kompis, du vet, vinna Idol. Det måste ha varit så sjukt, för att man var ju ändå, det var ju som nästan lite upplagt för att hon skulle vinna. Du vet, med, det var så här scenkläder och det var ljus och allting, och han var ju liksom under sitt första nummer ensam på scen och körde. Så att det var ju helt sjukt när de bara Sebastian!
Ja, gud ja. Och precis de tankarna hade man ju, att nej men det känns som att hon kommer vinna allting nu, för att det var, ja men det var dansare och ja, som du säger, så upplagt kändes det som att hon skulle vinna. Nej, det var så galet, och in i det sista var det så här, nej men Kadiato kommer vinna och hon kommer vinna, och försökte intala mig själv för att inte bli så besviken. Nej, så när de sa hans namn, jag ramlade ju, drog en vurpa och gled med mina skor.
Nej, det är sant. Jo,
men det fick de inte med på tv, som tur var.
Åh, fy fan, det hade väldigt varit väldigt roligt om det kom med.
Ja, jättekul. Nej, men jag blev så otroligt chockad.
Oh, gud. Alltså, jag var så ju så peppad på Idolfinalen. Men 5 minuter innan de ska ropa ut vinnaren så lyckas jag att somna. Och jag är så jävla bitter, för att jag var så taggad till tänderna. Låg i soffan, hade varit i Malmö, haft en lång dag. Och så bara vaknar jag vid 2. Och bara, fan också. Ser på min mobil då, Sebastian vinner av Idol. Jag bara...
Varför är det så typiskt?
Jag vet inte. Alltså, nej, fy fan. Men kul i alla fall.
Ja, och vi ska komma
in, ja, men, och på er vänskap lite mer. Ja, men jag tänkte bara kolla, hur mår du idag?
Idag mår jag... Jo, men relativt bra skulle jag säga. Haft lite dålig sömn, för att när jag skulle hit till Stockholm i fredags morse så tog jag ju tåget vid 6 på morgonen och somnade kanske Ja, när somnade jag? Typ 1, 2. Skulle upp vid 4. Och sen firade man ju honom. Så ja, nej, det har varit lite dålig sömn den här helgen skulle jag väl vilja påstå. Mm. Så inte helt utvilad. Men jo, jag mår ändå relativt bra.
För du bor ju då i Göteborg.
Ja.
Vilket hörs.
Tycker du det?
Jo, men absolut, det gör det ju.
Alltså, ja, men vissa säger det och vissa säger att nej, men du har ingen dialekt överhuvudtaget. Jo, så.
Fan, det är gött med en tågrejsex klockan sex. Jo, men du är ju född och uppvuxen där, eller?
Ja, det stämmer.
Men hur var din, så här, hur har du haft i Göteborg? Hur har det varit att växa upp där? Hur har din skolgång varit då?
Ja, alltså jag växte upp i ett område som heter Öjersjö. Det ligger i Partille. Och Partille var lite så här, ja, låter så fult att säga nu. För nu tycker jag nog inte ens att det är så. Men då var det lite så här fint i kanten. Okej. Och det var lite så här Svensson, mamma, pappa, barn. Och ja, jättefint och härligt. Och, så att det var ganska bra länge. Min barndom var väldigt fin och bra så. Men ja, när jag var 11 så skildes mina föräldrar. Och det var då så himla tabubelagt. För att idag är det ju mer vanligt att man har skilsmässoföräldrar än inte. Men då var det reaktionen från kompisar och liknande var ju att det var konstigt. Och det var ju en ganska smutsig skilsmässa också. Så att det var inte superlätt att gå igenom det, för pappa hade träffat en ny då. Ja. Lite så han lämnade ju bara oss och mamma fick ta över huset helt själv, för hon var väldigt mån om att vi skulle gå klart skolan där, jag och min stora syster. Så hon hade väl inte helt ekonomin för att ta huset och vara ensamstående och ta alla kostnader. Så det var ju en period då vi inte hade köksbord och ja, men möblerna var liksom inte riktigt där hela tiden. Nej. Så när vänner kom hem till mig så var de ju inte, ja, men de var så dömande på något sätt. Och även i skolan då, så nej, Matilda har inte ens ett köksbord hemma, de har knappt bestick. Och
fan, alltså barn.
Riktigt, ja, riktigt vidriga. Och det här skulle ju vara inom citattecken liksom bra vänner till mig, det var ju de jag hängde med. Och vi var ju ett litet gäng så här, men det var precis som att då hade de någonting att så här gå på, att absolut typ trycka ner mig, jag vet inte, för att annars kan jag inte se att de hade något belägg för att vara elaka mot mig. Men det var där någonstans det hela började, att frysa ut mig, och de gick utanför mitt hus och frågade inte om jag skulle vara med. Och jag vet också att jag har frågat vid några tillfällen om vad ska ni göra i helgen eller liknande. Och nej, de var inte så inbjudande. Och min mamma såg ju också liksom från fönstren att de bara går förbi och skrattar. Och det var riktigt vidrigt faktiskt. Så
alltså, det är fruktansvärt. Du vet, barn är så jävla elaka. Verkligen. Jag har fan lite emot barn ibland. För att
men jag med.
Det är så här, det var nästan som att barn har i den åldern en så stark drift av att hitta någon som man kan alliera sig mot för att det ska typ förena de andra. Alltså, förstår
precis
du? Och det,
ja,
kan vara
exakt
vem som helst som hamnar verkligen där. Och ibland byts det ut.
Det
så
det.
Ena veckan är den här, andra den här. Och en sån grej som man själv inte kan rå för. Och jag menar, nej, din mamma har kämpat på med det hon hade. Och
gud, ja.
Så för att man ska kunna följa med på friluftsdag och ha skridskor. Fan, skit i köksbordet.
Ja,
du vet.
Ja, så det var där det började. Då var man ju ändå väldigt liten. Men så det här pågick ändå. Ja, det pågick ju till det att jag gick ut skolan liksom. Men gradvis blev det ju värre, om man säger. Att det började där, men sen gick de på utseende att jag var för smal och jag såg ut som ett skelett. Och det var alltid det här jag fick kämpa med, att ta för mycket mat. För att jag har aldrig haft någon ätstörning, tack gode gud. Men jag har ju alltid haft problem att jag inte har kunnat gå upp i vikt så himla lätt.
Tusan.
Mm.
För att det är ju verkligen så här, folk typa, det är ett lyxproblem. Man bara, Fast testa i den åldern och bli kallad benrangel varje dag och du liksom gör allt och det går inte.
Jättetufft. Mm. Alltså jag vill ju inte ta bort problemet från att vara större, för att det är ändå ett ideal, det vet vi alla liksom, att vara smal. Men nej, det har inte alltid varit jättekul. Nej, inte när man liksom får höra kommentarer från topp till tå hur man ser ut varje dag och att man är alldeles för smal och...
Hur gammal var du här?
Jag skulle vilja säga att jag var ungefär 12-13.
Ja.
Men det är ju först det här året som jag ser på mig själv att jag har gått upp lite i vikt. Liksom. Så att jag har ju länge haft svårt med det. Så att det har ju ändå, det började väl där, men det har länge pågått liksom.
Mm. Men fortsätter det här då? Alltså så här, då går man typ i femman, sexan.
Mm.
Och hur var liksom tiden då? Alltså släppte det här någon gång liksom med...
Alltså det gjorde ju typ inte det. Utan jag... Ja men vi hoppar till att jag var 14. Då blev jag ändå killar lite intressant och sådär. Och då hade jag ju min första pojkvän och han bodde... en annan del av Partille. Så att han och jag var tillsammans, men sen när vi gjorde slut efter typ tre månader liksom, inte jätteseriöst. Men han tog ju ändå min oskuld och jag hans, och det var liksom så här känsligt. Men han var ju snabb på att snacka om en direkt efter och hur man var i sängen och hela den biten, och det blev liksom ryktesspridningar, och han tillsammans med dem som gick i min klass och de tjejerna, det var som du sa, då förenas man med någonting, eller man har någonting gemensamt att trycka ner på, för så precis var det. Då började liksom folk veta vem jag var i Partille typ, och det var så negativt, så jag har ju väldigt, jag mår ju lite dåligt när jag tänker tillbaka på den tiden, just för att man hade förutsättningar att allt skulle vara bra, men folk var så sjukt elaka och det var på nätet och det var i verklighet och fruktansvärt var det faktiskt. Och hans kompisar spred bilder på mig, vet jag, och fy. Alltså,
det är det sant? Ja, alltså, men det var... typ någon bild som du hade jätteförtroende till honom då?
Ja, eller? Men precis. Fan. Precis.
Alltså det är det som är så sjukt när man tänker tillbaka på sin hemstad. Mm. Fan, alltså love it. Alltså små städer i all ära, det har sin charm, men fy fan.
Ja.
Det här med liksom... Ja, men någon tar bild på någon som typ står och hånglar, eller som typ, alltså jag vet ju bilder på folk som har haft sex liksom, som de har brytit sig in och tagit bild på typ någon fest. Ja, så har de liksom spridit sig och de försvinner ju aldrig. Alltså det är så här, det förstör ju en människas liv. Men då var det typ hahaha, alltså så här, det var lite kul. Och och den här grejen med att för killen var det inte så farligt, men för tjejen. Alltså vad fan. Och idag man bara såhär, jag har ju skickat liksom nudes till Leo, hade någon läckt, alltså vem fan bryr sig. Jag hade bara here's my ass, it's good. Men då i den där åldern, det är fruktansvärt.
Så känsligt.
Men och du på något sätt så här, du som är så jävla snäll, alltså du som är så innerligt, i varje cell i dig är ju schysst liksom.
Mm.
Och förstående, så här, ödmjuk, avskön, så här, öppensinnad. Och så liksom får man höra den här skiten.
Ja, gud,
men det är så orättvist. Fy fan, man vill ju åka och spöa på dem som har varit elaka liksom.
Jag önskar ju jag hade lite mer det i mig då.
Man hade inte det.
Nej, verkligen inte. Jag är ju än idag väldigt snäll så. Mm. Och jag säger gärna till när gränsen verkligen är nådd. Jag säger gärna inte till och vill inte ha så mycket drama liksom. Men när någonting verkligen är fel, då är jag ändå så här, då står jag upp för mig själv och även för andra liksom. Men då var det ju, nej, det var svårt, för det var så många och de var äldre blev det ju, och det spred sig och nej, usch, jättejobbigt.
Men hur, har du åkt till Partille eller något nu? Alltså så har du varit och hälsat på eller något sånt där?
Nej, jag har typ åkt förbi med bilen liksom.
Och då blir det typ lite klump i magen eller?
Eller så här, min vän, min bästa kompis, hon började i min klass när vi var 14. Så hon kom ju och räddade mig typ. Alltså ja, för att jag hade ju inte någon. Och hon hade ju också haft det lite tufft i sin skola, så att hon bytte ju till min. Så vi var ju de två som inte blev bjudna på festerna liksom, och klädde ut oss och spionerade på fester och, ja. Så vi hade ju lite roligt tillsammans i det här mörka på något sätt.
Ja, gud ja, oh men gud, är det sant?
Ja, så det, vi kan ju lite skratta åt det idag. Men det är klart, det var inte roligt för oss. Och hon var ju lite liknande sitt, så också var väldigt tunn i sin kropp liksom. Mm. Så att vi fick ju gärna höra hur vi såg ut, och lärare blandade ihop oss och... Det var inte kul faktiskt. Men hon bor kvar i Partille, eller hennes mamma gör det. Så att okay. Ibland åker jag ju dit. Men det är lite längre ifrån än där jag växte upp så. Mm. Så att det blir inte lika påtagligt på något sätt.
Men ni håller kontakten i alla fall?
Alltså, ja, så här. Det gör vi faktiskt. Hon är den enda som jag verkligen har kvar sen förut liksom.
Har du stött på några av dem som var typ taskiga?
Nej, jag har inte gjort det. Förutom ett sjukt tillfälle när jag pratar om... Jag brukar ju inte prata om det nu för tiden. Nej. Så himla mycket. Jag vill inte gräva ner så mycket i det. Men då pratade jag med en vän. Vi brukar alltid komma in på så jäkla djupa samtal när vi pratar i telefon. Så står jag i vagnen, spårvagnen i Göteborg. Så står jag sitter inte ner utan jag står upp precis vid dörren. Så pratar jag om en specifik, för hon var ju min närmsta vän skulle ju hon vara, men hon var ju nästan värst. Så står jag där och pratar om detta, och så öppnas dörrarna och då står hon där. Bara, alltså precis att jag ser henne liksom.
Mm.
Och sen stängs dörrarna igen. Jag har ju inte liksom så här hälsat på henne, men det var bara så sjukt att jag inte sett henne på 100 år.
Mm.
Så var det just när jag typ tänkte eller pratade om det.
Åh, fy fan.
Mm, det var lite nästan obehagskänslor. Men nej, men jag tror egentligen så här, min mamma har ju haft det tuffare, för hon har ju typ stött på deras föräldrar typ på ICA eller så här. Hon har sjukt svårt att vara trevlig.
Och, jag förstår det.
Ja.
För att tycker inte du att det är konstigt? Alltså hade jag barn och jag fick höra eller se att min unge är taskig eller liksom fan rasistisk på skolan, så du vet så här, gå på eller bara kalla någon för typ så här tjock eller smal eller något, du vet, jag hade tagit med mig min unge, åkt hem till familjen och sagt nu ber du om ursäkt, och resten av tiden om jag ens får höra att du liksom är elak, jag hade nästan åkt och varit med på skolan, alltså du vet, för att man bara... Det är ju det är ett jättestort problem. Om du har ett barn som är elak mot andra.
Mm.
Det måste du ta ett tur med direkt. För att det kan genomsyra liksom resten av ditt liv.
Verkligen. Men det här får mig också tänka på de som så här, bara glider med i allting. Det kan man ju ofta se typ bara nu i Ex on the Beach som jag följer. Liksom, att det är en grupp tjejer som är oschyssta mot Diana. Liksom.
Ja.
Och... Det är så många som bara glider med i det här. Och jag tycker egentligen de är lika skyldiga.
Mm.
Men det kanske inte en förälder ser. Nu om vi går tillbaka till skolan. Nej, men absolut. Liksom, att, nej men mitt barn skulle inte göra så. Eller. Mm. Men det kan också vara svårt att bara se att ens barn är elakt. Och jag tror inte de förstår riktigt själva att de är elak heller. När man bara hoppar på ett tåg och...
Nej.
Hjälper till att frysa ut någon.
Och man är ju så jävla rädd för att typ bli utsatt själv. Och jag tror att det är där skon klämmer.
Exakt så.
Så jag tror också att det är viktigt att typ så här, om man vet att sitt barn har ganska hög status i en klass och duktig på sporten och som har blivit värsta ledaren, att typ use the force right. Alltså så här, jag fick inte ha kalas om inte jag bjöd alla.
Nej.
Alltså pappa, jag visste, det var typ en som var lite utstött. Och jag bara, ja nej men jag bjuder väl 5 tjejer och 5 killar. Och pappa bara så här, men vad fan, varför ska du inte bjuda alla?
Nej.
Även den här som var utstött var ju med, det var mer liksom att ingen skulle behöva vara det liksom. Så att den här, jag minns det, det var en kille som då fick komma, han hade ju den bästa kvällen i sitt liv och kom in i grupp, alltså så här, kom in i klassen mer. För att han var typ kung på typ så här kasta bolling eller något. Ja, men du vet. Och där kan du ju börja. Så att nu vet jag att många av mina poddlyssnare har barn. Och det är fan en jävla shoutout. Att liksom kalas, då är det bjud alla eller bjud fan ingen.
verkligen. På riktigt. Men sen det här uppmärksammades nog inte lika mycket då som det gör nu. Så att jag tycker verkligen att det är viktigt att man ändå lyfter detta till varje pris liksom. Så att, som du säger, om man ändå har många som lyssnar, som har barn, alltså någon skillnad gör det ju att man pratar lite om det liksom. Jag saknar medvinna, fan ska jag vända. Ska sluta hoppas för det kommer aldrig att hända. Ta dig i kragen, håll dig vaken på dagen. För allting går vidare men saknaden skaver. Ingenting blir bättre av att bara gräva ner sig. Kommer alltid bli varm i hela kroppen när jag ser dig. Tack för alla fina minnen som vi delar. Känner hjärsa nu för skillnaden att leva. Spelar ingen roll nu om det är du och jag. För bara du är lycklig så kommer livet sluta bra. Nu blir det till att klara sig själv och få nöja mig med att bara vara din vän. För kärleken dog medans lögnerna viskade ärliga ord, men det var ingen som lyssnade. Nu blir det till att klara sig själv och få nöja mig med att bara vara din vän. För kärleken dog medans lögnerna viskade ärliga ord, men det var ingen som lyssnade. Är inte rädd för döden längre, ses på andra sidan. Jag längtar redan dit och resan kan bli. Och sen då, du gick gymnasiet. Nej, jag gjorde inte
det. Du gjorde inte det.
Hur, vi flyttade ifrån Partille när jag hade gått klart nian, så när jag var 15. Och då flyttade vi lite längre ifrån Göteborg, eller en 20-30 minuter ifrån ungefär. Och då hade jag träffat en kille den sommaren. Och han, det var sjukt komplicerat. Och vi hade svårt att verkligen inleda en relation på riktigt typ. Men ja, han krossade mitt hjärta kan man väl säga. Och där blev, ja, där hamnade jag i min första djupa depression. Så det var så sjukt, för att det egentligen är det nog inte uppbrottet han och mig emellan som blev att att jag hamnade där, utan det var, det var det som triggade igång allting. Men mobbningen, skilsmässan, allting kom till ytan. Och att man inte haft en pappa som har varit frånvarande på så många år. Det kom till ytan. Och ja, jag var väldigt deprimerad. Så att jag försökte gå i skolan. Och jag gick väl kanske 2 månader. Sen bytte jag linje. Och sen hoppade jag av helt efter kanske 4 månader. Och då låg jag deprimerad hela det året. Försökte gå då året därpå igen. Gick inte heller. Alltså här var jag verkligen deprimerad.
Minns du väl, eller är det liksom till och med så att det är typ minnesluckor för att du mådde liksom?
Är lite minnesluckor. Jag vet att alltså jag har ju vissa så här minnesbilder bara av att jag ligger i en säng liksom. Och det, tyvärr var det ju på den nivån att man skar sig och jag tog till alkohol på helgerna med vänner. Och jag spårade alltid ur. Alltid, alltid, alltid. Jag hade alltid rakblad i min väska. Så att hade jag druckit lite för mycket så kunde jag få för mig att nej, jag går in och skär mig på toaletten. Och det var liksom folk och kommer ut och blöder från handlederna och du vet.
Sa någon någonting? Bara så här, men vad fan Matilda? Eller var det liksom att det inte syntes?
Jo, jo. Så, alltså det här var ju rop på hjälp. Garanterat liksom. Mm. Annars kanske man inte gör det framför folk så. Men ja, alltså min bästa vän, hon började min klass där i skolan. Hon var ju ofta med och hon blev ju lika hysterisk hon, och hon, det var vid något tillfälle som hon började skära sig själv också för att jag gjorde det. Och typ, hon bara, jag slutar inte förrän du gör det. Och nej, det blev så destruktivt. Jävlar. Alltså. Ja, för att få mig att sluta. Mm. Och också för att hon mådde så sjukt dåligt av att...
Funkade det eller triggade det bara
nej,
ännu mer?
Nej, det triggade nog mig ännu mer. Så här var en period med väldigt mycket alkohol. Och att skära mig själv. Ja, så min mamma levde ju ett väldigt parallellt liv också. För att jag bodde i vårt nya hus i källaren. Och hon och hennes nya man var ju på övervåningen liksom. Och han hade under många år väldigt svårt att förstå att jag bara var deprimerad. Han trodde att att hon curlade mig ganska mycket. Ja, idag har han liksom verkligen förstått och nästan så här bett om ursäkt.
Ja, jo, liksom. Med all rätt faktiskt. Mm.
Ja, men han förstod inte alls. Han trodde jag var lat. Och, ja. Så hon var ju nere hos mig och letade rakblad i varandras liten låda liksom, och skulle se till att vart jag var och hur jag mådde, om jag levde. Ja. Och sen få komma upp och liksom sätta på sig ett smile när hon kommer upp till honom igen och låtsas som ingenting. Så att det där har jag ju sjukt dåligt samvete för idag. Kanske på ett sätt så ska jag inte ha det, men...
Det ska du inte ha.
Nej, men ens mamma liksom.
Jag vet, usch, att du, det är precis som de som blir ätstörda i typ 10 år. Mm. Alltså föräldrarna får liksom, det är en kamp mot klockan typ för att ungen inte ska dö. Eller liksom, du är ju sjuk. Man är ju sjuk.
Ja, det är man ju.
Det går inte att rå för. Så att jag förstår dig. Och jag har, fan, jag tror många tragglas lite med dåligt samvete och... tankar om att man skulle ha varit schysstare, och särskilt när vissa föräldrar liksom kanske går bort eller dittan och dattan. Men det är liksom, man är ett, man växer upp i en värld som är ganska sjuk liksom. Och med tanke på vad du hade varit med om och vad du har varit med om, alltså fan.
Ja, ja, så att det var ju år där av medicinering också och antidepressiva. Och jag har nog testat de flesta. Och det var så dumt. Alltså jag är ganska emot medicin
i allmänhet
idag. Ja, för att dålig erfarenhet. Alltså jag kom ju till BUP liksom. Och det var så här, man bara kastar medicin på en. Mm. Och kanske inte... Jag tycker mycket i dagens samhälle att man behandlar symptomen och inte själva problemet. Och så är det ju med medicin, att det här hjälper dina symptom. Men grundorsaken till varför jag mår dåligt kommer inte hjälpas för att jag får lite medicin. Och jag kände verkligen det med den terapin jag fick där, att nej, det hände liksom ingenting. Jag stampade på samma ställe alltså i 3-4 år typ.
Men hur, på något sätt så här, har du haft någon liten typ skyddsängel eller något som du har känt av, eller du vet, en liten, vad ska man säga, ja, men du vet, i skallen som bara så här, fortsätt kämpa älskling, det här kommer att gå bra. Eller har du haft att det bara har varit att du har känt dig väldigt ensam, eller känner du att du har haft typ dig själv lite på vägen som att typ...
Ja, någon del i mig själv typ avgudar mig själv. Alltså så här, jag
med all rätt, vännen.
Nej, men så här, jag känner att det finns så mycket potential i mig, och det känner jag fortfarande, och så sitter man här och ingenting har hänt. Men man får ju verkligen så här,
mycket har hänt. Det är mycket som inte har hänt som skulle kunna hänt om du inte var så stark.
Klart. Absolut. Men klart att jag önskar att jag hade typ gjort någonting mer produktivt kanske, men jag får ju verkligen ha i åtanke att jag har inte mått bra, och som du säger, man är sjuk. Hade jag fått välja hade jag inte mått så. Så att ja, saker och ting börjar väl lite bli bättre på vissa plan liksom. Jag är ju inte deprimerad på det sättet längre. Men ja, det finns väl någon röst i mig liksom som känner att jag måste fortsätta kämpa, och jag tror att någon dag så kan det och kommer liksom vända för mig. Det hoppas jag i alla fall. Här kommer livet emellan, och ibland räcker tiden inte riktigt till.
Alltså jag ser ju, du vet, på jorden är man ganska liten, men jag ser ju liksom en atombomb i en hand, en liten hand, en söt liten handgranat när jag tittar på dig. Amen. Ja, men du har ju liksom ändå på något sätt en överlevnadsinstinkt som är utav denna, alltså denna värld. Det är så här, på något sätt så måste du ha haft en jävla självbevarelsedrift i ett sånt här, du vet, i en sån här destruktiv tid och i en sån djup depression som så är det fan starkt ändå att kunna fortsätta att så här, ha framtidstro ens liksom. Så du har ju varit sten grym tänkte jag säga och ja, wow.
Tack. Ja, nej men så där var det inte helt lätt och det var ju något självmordsförsök liksom och men när jag kom till vuxenpsykiatrin då började de ju istället tro att nej men du är bipolär eftersom att inga antidepressiva läkemedel, de funkar inte.
De gjorde inte nej. Det.
Men jag tror än idag att mycket har med att göra att jag fick inte den hjälpen jag skulle få i terapiväg liksom. Jag hade ingen som jag riktigt kände att jag fick kemi med. Så att vilka mediciner kommer hjälpa då liksom? Jag blev bara helt likgiltig på något sätt. Tappa allt. Så absolut, sinnesstämningsstabiliserande får man ju om man är bipolär.
Ja.
Och det fick jag ju. Och den medicinen hjälpte ju ändå. För att jag hade väldigt höga dippar och... Gud, vad heter det?
Låga dippar. Ja, alltså, jag menar alltså...
Nej, så jag svängde otroligt mycket. Men jag hade ju också glömt att ge den lilla detaljen att jag hade börjat självmedicinera med droger. Så att...
Ja, exakt. Den biten utelämnades liksom.
Det gjorde den ju. Och nej, då svängde jag ju mycket. Men det var ju omständigheterna som gjorde det, att jag svängde. Det var ju inte för att jag var, eller är bipolär. Som jag verkligen har förstått att så är det ju inte idag. Och det har även psykolog instämt också liksom. Så att jag blev ju fel diagnostiserad liksom. Men jag gav ju inte hela sanningen heller. Så att...
Nej.
Inte helt lätt.
För ibland kan man ju nästan räkna med att de ska fatta att man utelämnar bitar.
Exakt.
Men de tar ju dig på ordet liksom. Mm.
Ja, ja.
Så är det ju.
Ja, och ibland har jag också blivit straffad för att jag kanske har lite av talets gåva. Eller så här, jag kan sätta ord på vad jag känner många gånger. Och jag tror att många som är deprimerade, de... Eller det är en stereotypisk bild att de är ganska tystlåtna många gånger.
Absolut.
Och det är sådär, nej, jag har inte riktigt varit sån. Kanske inom närmsta familjen så har jag inte riktigt pratat så öppet med dem. Men alltid typ så här, för det fick jag skit för från folk runt om. Att jag la upp typ på min Instagram redan då att jag inte mådde så bra. Och då ville jag bara ha uppmärksamhet, fick man ju då liksom.
Fast gud, det är ju typ... ett jättebra sätt faktiskt. Du vet när man får ett DM från någon som bara: hej vännen, typ jag känner igen det här jätteväl. Jag var med, typ ska vi ta en fika. Alltså så här, förlåt men sociala medier kan vara fantastiskt tycker jag, på det sättet att du kan faktiskt.
Absolut.
Och det är väl det jag föredrar framför det här med att allt är så jävla bra och alla lägger upp typ kom hem till det här så är det rosor och middag och grejer.
Ja.
Det äkta är ju när man faktiskt skriver bara för fan, alltså jag har ju skrivit ut också att jag må skit liksom efter min pappa blev sjuk. Och när jag och Leo har bråkat kan jag typ ibland bara typ skriva ut att förhållandena kanske inte är, alltså du vet. Exakt. Att folk tycker att det är, jag tycker det är konstigt att du inte fick mer positiv respons för att du var ärlig liksom.
Men det var ju för att då var jag så pass svartmålad typ där jag växte upp. Och jag hade blivit lite lokalkändis fast på helt, inte på det positiva liksom, utan folk störde sig på mig och bara hatade mig av ingen anledning alls egentligen.
Det är så jävla sjukt, Matilda.
Fy
fan.
Det är sjukt.
Ja. Men alltså, när kunde du känna att det på något sätt började vända lite? Och även, alltså, har du något typ tips för hur man ska gå tillväga när man är i ett sånt här liksom kaninhjul där inget hjälper?
Ja, alltså... Gud, jag har inte riktigt en sån vändpunkt där allting vändes. Jag vet att när jag var med i Paradise, då var jag ju med om samma sak. Det är det som är så sjukt, att folk hatar mig av ingen anledning alls. Men jag kom så starkt ur det, verkligen. Alltså det
är så.
Ja, det blev någon drivkraft, för jag mådde inte bra när jag var med.
Egentligen. Det är så, alltså så här, hur kommer det sig, hur kommer det sig att du kom med?
Alltså, Jag var ja, lite sjuk historia. För jag var inne på Twitter och skrev och ja. Ja, men även där, jag älskar att bara få ur med mina tankar direkt, ja, liksom. Men då skrev Saga Scott till mig. Och skrev att typ att, ja, men för hon gillade några av mina tweets här, och så skrev hon på Facebook att att hon tyckte jag verkade skön, och att hon skulle spela in Paradise förspelet, ett program inför PH, någon typ av uttagning, tävling liksom. Och hon sa, nej men jag vill jättegärna att du kommer dit, och produktionen kommer tycka så mycket om dig, och ja, lite liknande sådär. Och jag tyckte att Saga var så jäkla grym där, för att hon är verkligen en sån tjej som bara så här lyfter upp andra tjejer, som, för hon kunde se att så här, och visste om att typ killar pratade negativt om mig och tjejer, eller jag hade lite av ett dåligt rykte, ja, helt obefogat. Men och gud, nu låter det kanske som man inte har någon självinstinkt alls.
Jo men vadå, jo men gud.
Och typ tror att jag är jätte omtyckt egentligen.
Fast vadå, eller? Sluta, det är ju så här, det är ju så. Du är ju det, alltså alla som känner dig tycker att du är skön liksom, så att
ja,
det alltså, är ju obefogat.
Ja men
alltså,
lite så är det väl. Men ja, jag vill inte låta jättesjälvgod här nu.
Nej men sluta, det ska du, det är det man gör i den här podden, det är så här, klubben för inbördes beundran.
Eller hur? Nej men så hon, nej jag tyckte verkligen om henne så mycket, för hon ville bara så här pissa på alla killar som hade typ pratat negativt om mig och liksom höja mig lite. Så ja, nej, jag gick till ett typ så här auditionställe i Göteborg, och så skulle de ju filma där och ha en kväll där, och ja, det, då träffade jag ju Sebastian då, som har vunnit det då nu då, och vi klickar ju direkt verkligen. Och ja, det blev några glas för mycket för oss båda, och båda kom ju till någon sån här slutaudition typ i Stockholm.
Ja.
Så det är väl på den vägen. Där kom jag till final, och då vann Hampus, som var med i säsongen innan mig.
Ja.
Men de här två säsongerna som gjordes inom väldigt kort tid, ja, så här, för att de spelade in hans säsong, och sen när de deltagarna åkte hem så stannade ändå produktionen kvar. Så det var ju en säsong till direkt efter som spelades in. Så de sa det när han vann att ha, håll koll på din telefon denna veckan. Så då ringde jag bara efter några dagar och sa att jag skulle åka ner. Men då var det till säsongen
efter
hans då. Så på den vägen var det faktiskt.
Okej, och så här. Blev Paradise Hotel alls som du hade förväntat dig?
Nej, inte alls. Inte alls faktiskt. Man, alltså när man packar sin väska och så här, man tänker ju att gud vilket fantastiskt äventyr och fan vad roligt. Det som man kunde tänka var negativt, det kanske skulle vara det som skulle komma efteråt i så fall, att man kanske skulle få någon hatkommentar här och var liksom. Men nej, det blev ju inte alls som jag hade tänkt.
Det... För alltså, grejen är den att när du kom in och ditt intro, allting, man bara, fan vilken pangbrud. Shit vad cool liksom. För du har ju en jävla utstrålning och liksom, du är väldigt snygg och du var liksom, hej, hej, hallå liksom. Och så, men den här säsongen var ju fruktansvärt, alltså för tjejerna som var med, förlåt, men jag vill ju spy. Det var det äckligaste jag har sett. Vi bojkottade ju den där säsongen med vårat eftersnack på Nyhets 4, för vi tyckte det var så jävla äckligt hur de behandlade dig. För att du blev ju även där då påhoppad av brudar.
Och som, killar.
Ja, och killar, ja, efter ett tag som de här tjejerna fick med sig, vilket också är så jävla vidrigt. Men tycker du inte att det är, alltså, på något sätt så är det så sjukt att det här händer dig i PH, där det ska vara att folk, det är blandade människor, alla kommer från olika delar av Sverige, och likt förbannat, men vet du, det har jag tänkt på. Där är det att det är ett spel. De ser att du är en snäll, fin, snygg tjej. Och verkligen så här, de hade ju typ gaddat ihop sig när du kom in. Alltså det var, det känns som att det var liksom Ah, fy fan, gud. Eller vad tror du?
Det var riktigt äckligt alltså.
Där hade du, de hade inga anledningar att gå på dig. Alltså det var absolut, du var,
nej.
Du gjorde inget fel i boken.
Alltså liksom. Jag tror så här, för rent spelmässigt då, om man ska gå efter det här spelet som är i det här programmet, så var jag absolut inget hot. Alltså för att jag, självklart att jag kom nära typ 2-3 killar där inne. Mm. Det var typ 2 killar som jag liksom så här klickade med verkligen. Och visst att jag hade kanske sagt till en av de här tjejerna att jag tyckte den ena var lite intressant, som visserligen var hennes partner, men jag kämpade inte alls för att han skulle byta ut mig eller skicka ut henne, ingenting sånt, utan vi klickade verkligen bara som vänner. Så att det var jag och de här 2 killarna som verkligen, ja men vi hade kul. Sen tar jag mycket plats och jag tycker om att dansa lite väl mycket. Jag tycker om att skratta lite mycket.
Du kan dansa, du är skitrolig på fest. Det är ju det man är där för att göra. De tar ju in sköna människor som gillar att festa. Det är ju liksom därför man är där. Ja. Inte för att gå runt och mobbas liksom.
Nej, alltså jag lever ju verkligen ut när jag får, alltså jag behöver inte ens mycket alkohol för att jag ska stå på borden och dansa.
Men du kan ju varje hiphop-låt. Du dansar alltså som en, du vet, typ streetdansare, själv står man typ och hoppar. Alltså det är så här, som en jävla, som en clown liksom.
Ja.
Man tittar typ på dig och försöker hoppa efter.
Åh gud. Nej men det är många dagar man skäms dagen efter när man får klipp skickade till sig, och det är liksom, man tror man är någon rappare liksom.
Ja.
Usch. Nej men jag tror det var på den vägen liksom, att jag tror att de tjejerna såg att jag fick killarnas uppmärksamhet. För jag kan inte se någon anledning alls att de skulle börja frysa ut mig. För att,
fast sen var det ju ett gäng jävla råttor. Alltså förlåt, men jag har inget annat att säga än att det var det. För att även om det där hade varit verkliga livet, eller så att det är ett program, det finns ingen anledning. För fan om jag såg det där hända i en tjejgrupp eller något. Alltså du vet, utanför.
Nej, men fruktansvärt.
Nej, fy.
Vidrigt. Ja, men för det var ju så att det var någon typ av mördarvecka. Så att den enda tjejen som jag hade klickat med lite, hon hade ju blivit mördad och fått åka därifrån. Så vi var ju 4 tjejer, varav jag var själv. Och de här 3 tjejerna teamade ihop sig och gav sig själva ett namn som supersnipporna liksom. Och det var de 3. Och jag fick absolut inte vara med. Alltså de pratade inte ens med mig liksom.
De har ju SS på handlederna, vilket är liksom Nazi-Tysklands. Nej men jättebra.
Lite klumpigt kanske.
Toppen, nej men okej. Men alltså, tycker du att det är konstigt att inte produktionen gick in mer? Eller är det liksom, har du typ lite såhär,
Så här i efterhand tycker jag det, absolut. Där och då så borstade jag med det ganska rejält. Och när jag ser det från en annan synvinkel, för jag tror att det är det som är så jäkla tufft, att man har ju aldrig sett sig själv bli filmad när du blir helt jäkla hjärtekrossad liksom. Och nu menar jag hjärtekrossad liksom av, eller många refererar det till typ en kärlekshistoria liksom. Men jag kände verkligen att de stampade på mitt hjärta alltså, för de var riktigt, riktigt vidriga. Så att se sig själv tappa det helt och bli så knäckt som jag blev,
det skar i, alltså i hjärtat.
Ja, du, alltså, men då gråter man ju för det här, den här lilla flickan liksom. Jag tyckte ju så synd om mig själv på ett annat sätt. Eller det blev så jäkla tufft att se på det.
Man ser ju Matilda 8 år.
Du vet, men på verkligen webcam. Alltså,
det är, men fy fan.
Ja, de bara står och skriker att man är liksom en jävla fitta. Och sen absolut att folk bad om ursäkt efter detta, men det var precis som de hade glömt bort att det här filmades, så de tog inte med hela sanningen. För att vad jag har sett, som de sa bakom min rygg, och också en annan detalj, att en av mina bästa kompisar jobbade liksom med Studio Paradise, så jag fick ju höra att de fick klippa om hela programmet liksom. För att så här, ena veckan var de ju riktigt vidriga mot mig, veckan därefter, eller för den veckan, fick de så mycket hat på sina sociala medier att de behövde klippa om veckan därefter hela alltså de avsnitten. Så att vad jag har ju fått se och fått höra att de var mycket mer elaka än det som har kommit med på TV. Så det där gör ju ont, för det har jag ju inte, när jag har haft kontakt med trean, liksom, kunnat ta upp på något sätt. Men nu känner jag att det är fuck it.
Gud, ja.
Alltså, för att jag vet att det var så mycket värre än vad som syntes. Så, men hade de bara lagt sig platta lite och så här, gud, vi ber så mycket om ursäkt, så här får man inte behandla någon annan människa. Jag hade kunnat ta det, men det var just att de bad om ursäkt, kanske så här, eye to eye liksom, men... Sen på sina kanaler igen så var det så här att jag, ja men de gjorde inget fel och de försvarade sig själva till varje pris hela tiden. De kunde aldrig lägga sig liksom, och typ på sina frågestunder på sin blogg liksom eller YouTube så bara skrattade de åt det. Och det var ju det som var så himla äckligt, och var ju inte ursäkten genuin på något sätt liksom.
Och sen vissa saker tycker jag att folk, det är som att alla tar ordet förlåt så jävla tungt. Alla bara, ordet förlåt, bla bla bla. Vet du, för mig vissa saker oförlåtliga, Matilda.
Mm.
Och jag tycker inte att, jag hade fan bett dem köra upp sin ursäkt i röven.
Mm.
För att när någonting är gjort så där, och när man har varit i en grupp mot en, alltså man, de har förstört ens upplevelse i programmet.
Exakt.
Man bara, det här kan inte vi spela om liksom. Vi kan inte spola exakt tillbaka tiden. Så när folk har varit efterkloka, alltså du vet, det kan vara att någon pajar ens jävla födelsedagsfest. Då är jag så här, men det var min fest, nu är den över, du förstörde den.
Ja.
Det är så här, ett jävla förlåt duger inte där. Och då när vi pratar då en sån här grej, är så ren mobbing. Det går liksom inte att be om ursäkt. Du är en jävla mobbare nu, alltså mobbare i pannan. Det, du kan inte liksom rättfärdiga det med ett jävla förlåt. Men det måste på ett sätt. Jag kollade sociala medier under den här tiden tillsammans med Johanna Nordström, och alltså fy fan vad folk var arga. Det måste ändå ha känts lite bra att du märker ju att det inte är ett normalt beteende. Det har inte med dig att göra när du kommer till olika sammanhang och folk går på dig, utan du är så pass snäll och liksom har inte taggarna utåt att folk utnyttjar fan det. Jag har varit lite i samma position, alltså så här när jag var yngre, och det är därför man har blivit nästan, i alla fall jag, alltså typ fått taggarna utåt, för att jag pallar inte att vara med om det igen.
Nej.
Det är så här att vara snäll har blivit någon slags svaghet för nollor.
Gud,
utan
det stör mig.
Ja, det är så samma här.
Men det är ju det man lär sig när man är liten liksom, att man ska vara snäll mot alla och hej och hå. Men att det på något sätt ska vara någon svaghet.
Nej, det är en jävla dunderstyrka.
Ja, absolut.
Men hur var det när du kom ut ur programmet, och liksom hur har du blivit bemött av folk som har tittat och av?
Alltså jag hade ju definitivt mer skinn på näsan när jag gick därifrån. Och nej, alltså jag blev väldigt stärkt av hela den händelsen, och mamma fruktade ju att jag skulle åka dit och kände att det här kommer förstöra dig ännu mer. För bara sommaren innan där hade jag ju, gud liksom, det var ju jättetrasigt. Men nej, hon, att hon säger det känns fantastiskt, för hon är verkligen stolt och känner att den här resan gjorde, ja, den gjorde mycket för mig på ett positivt plan ändå. För jag tror det blev som det skulle bli på ett sätt. För att nu fick jag så mycket upprättelse för alla andra år med mobbning och sådär. För att folk som varit elaka mot mig då har ju liksom skrivit, och så här nu efterhand när de ser programmet, att gud vad fel bild de har haft om mig. Och att man ser ju faktiskt att jag gör ingenting för att få så mycket hat liksom.
Nej.
Och ja, nej men man vann ju liksom folkets pris och allting. Så
gud,
det där känns
så
ju
jävla fett var det. Alltså att du,
ja, för
att
jag
du
var ju
det
typ med liksom halva säsongen.
Men hur det kändes det att få folkets typ pris?
Helt fantastiskt.
Vilken,
nej men
jävla,
det gjorde
vilket
så
fuck you åt de andra.
Ja, det var ju verkligen så. Jag tror inte de unnar mig det alls. Men det var nog, ja.
Det var ju det värt var hela grejen. Alltså det måste ju ändå ha känts lite när du somnar på kvällen den dagen. Bara, fan, jag visste det. Det är liksom inte, jag har inte gjort något fel liksom.
Nej.
För,
nej,
fast har du någonsin all den här skiten från idioter som du har haft runt dig. Har du någon gång fått dig att tveka på dig själv att liksom så här, att du faktiskt har typ, oj, är det verkligen jag som är, eller har du typ tänkt att så här, nej, jag vet att jag är en god människa. Det här är så alltså, det är så konstigt att
självklart har man ju tänkt så. Att hur kommer det sig att folk hittar någonting och klankar ner på hela tiden? Vad jag gör så är det fel. Och att man är uppväxt med det, det har ju jagat mig såklart. För till slut blir det ju en sanning när det har pågått i så många år. Och att jag åker till Paradise med samma villkor som alla andra ändå blir utsatt för det liksom. Då det är självklart att jag tänkte att nej, men då är det ju något fel. Att jag ändå får det. För det sa jag även mamma liksom. Vad fan är det liksom? Gör du någonting för att det här ska ske? Men jag tror bara så här, det sticker i folks ögon med en framåt tjej liksom som tar för sig.
Och som killarna bara wow. Alltså du vet.
Ja,
då bara,
det ja, men blir jag ju tror det.
Konkurrens mellan brudar om killar. Du vet, för att just det här med att du är så jävla skön på fest och du kan prata med alla, du går ihop med alla. Det blir jobbigt för tjejer, du vet, som är osäkra.
Precis.
En vanlig skön brud som brustar, alltså du vet, som man, du vet, girls support girls liksom. Det är ju, det blir inte samma grej. Jag tror verkligen att du har varit omgiven av idioter.
Men jag tror det med.
Så helt säker om jag ska vara ärlig. Och, men har du varit sugen på att vara med igen, eller att typ vara med X on the Beach eller något, för att typ, ja men du vet.
Alltså, ja, det kan jag väl ärligt säga att det har jag varit. Typ när det ändå var ganska färskt liksom. När jag hade varit med. Då kände jag väl att nej, men någon jäkla revansch vill jag ju typ ha. Det här är ju inte bara den sidan jag vill att folk ska komma ihåg eller se utav mig liksom. För jag tyckte ändå de fick ju inte med hela det här att man kanske är lite skön och rolig liksom. Utan det var ju bara
en men seriös... Men de vinklar ju på.
Men det fick mig också tänka så här att fan, de äger allt material. Alltså de får göra precis vad de vill med det här. Och som man har sett att de är ute med många andra liksom. Ja, men de vinklar ju precis allting. Och de får göra det. Så att jag tror ändå inte det. Alltså jag har ändå fått frågan med X on the Beach några gånger nu liksom. Men jag tror inte att jag hade mått så bra av det. Sen är jag ju i ett förhållande nu också, så att det är absolut inte aktuellt. Men jag, bara det här att, ja, att man inte får vara med och påverka hur de klipper den. Det tycker jag är lite utlämnande så här. Jag hade nog inte fixat det. Inte idag. Det tror jag inte.
Men sen också så här, jag har tänkt på det, för att jag tror att du och jag är väldigt lika på snällhetsplanet. Att sitta, du vet, nu älskar jag X on the Beach också. Alltså gud, jag skriker ju när det kommer nytt avsnitt. Och bara, fixa popcorn.
Det är så roligt.
Men jag, du vet, att gå in i konflikter där man sitter och skriker på varandra och man ska liksom, jag vet inte fan, jag tycker om att titta på det, men...
Ja, men det tycker jag med. För jag tycker det är lite så här oseriöst skönt.
Ja, exakt.
Men det programmet just är ju ändå så här uppbyggt på negativ energi. Exakt. Alltså du ska få in ett ex, det är ju inget positivt alls. Det här kommer
bara... Steg ett, skit. Ja. Och det är oftast ett ex som typ så här vill typ röra om i grytan såklart. Så att säga. Och så har du antagligen börjat typ poola med någon där inne. Exakt. Steg två, skit.
Ja, skit. Ja, för man ser ju, det enda de gör är ju att sitta på den här stranden och, eller sitta i den här loungen och bara skrika på varandra, sanning och paddan liksom. När de inte ens har fått in en padda ska de köra sanning. Alltså, snälla lounge liksom. Ja, nej men det är ju bara uppbyggt på intriger.
Nej, alltså jag tror säkert att du hade varit jävligt rolig i så här att du gillar ju att liksom festa och du är jävligt skön. Och jag tror att du skulle kunna vara jävligt supportive, du vet, till många som har konflikter där inne, och du är liksom väldigt klok. Men man gillar ju liksom inte den där, som du säger, att bråka.
Nej, jag är inget fan av det. Nej. Men absolut, jag hade ju älskat att sätta folk på plats som är fel. Typ som Amelia gör nu. Alltså jag
gud,
älskar henne.
När hon bara...
Helt amazing.
Men känner du med lite nu när du ser Diana... Kan du liksom känna med henne om lite vad hon...
Absolut.
Går igenom.
Absolut. Jag, nu har jag ju umgås med henne och Jasse här i helgen och bott hos dem.
Så
och
kul.
Jätteroligt. Och att de har blivit vänner är väldigt roligt också. Men,
exakt. No one saw that coming.
Nej, verkligen. Men absolut. Det ser jag ju och det har jag sagt till henne också. Att det är fy fan vad jobbigt att kolla på. Och det är precis det här. Att bara se sig själv. Alltså det knäcker den på ett annat sätt än... När man väl är där. För då kan man ta det på ett sätt. Det blir den här överlevnadsinstinkten som kommer direkt. Men att se sig själv utifrån på det sättet blir så jävla sårad och nedtryckt är fruktansvärt verkligen. Sen blir hon ju utsatt på ett lite annat sätt.
Kan absolut, tycka. Det tycker men, jag med.
Men det är ju aldrig rätt.
Nej.
Aldrig.
Men vi ska snart komma in på... lite återkommande grejer som vi har här i podden. Men hur skulle du liksom säga idag att du typ mår i det här? Bearbetar man det lite så här pö om pö nu med allt som har hänt eller hur, vad gör du liksom idag?
Tänker du PH nu eller?
Nej, utan allt typ alltså allt. Så här, nu när du är i Göteborg så här, du nämnde att du har pojkvän och sådär. Och alltså, det måste ju ändå såhär, har du något stöd hos honom och hur är dagarna liksom?
Ja, absolut. Alltså, nu var jag ju lite såhär, om jag ens skulle komma hit liksom och podda. För att jag mår ju inte jättebra nu. Alltså det gör jag inte. Och då tänkte jag såhär, nej men det kanske inte är jättebra. Eller jag kanske inte kommer med jättebra råd. För jag vet själv inte riktigt hur jag kommer ur det här. Men absolut, min pojkvän är ju ett stort stöd och ska ju hänga med på psykologbesök och
liknande. Det är så.
Och det är fint att han vill förstå och sådär. Och det tror jag är viktigt för vi lever ju, nu är jag ju sjukskriven från mitt jobb. Just för att jag mår som jag mår liksom. Och då lever vi ju väldigt tätt in på varandra så att. Och jag är ganska lätt irriterad nu när jag inte mår jättebra heller.
Men det blir man ju.
Så han får ju absolut stå ut med mycket. Men jag tycker ändå att han har ju lite sagt att nej men jag känner lite paus med vårat förhållande. Inte att vi tar en paus men jag har inga krav på dig. Det viktigaste av allt är att du ska må bra liksom.
Men gud.
Ja och det är väldigt värdefullt för mig. För då känner man inte den här, oh gud, för jag har ju känt att jag har haft så dåligt samvete. För att jag ger ju absolut inte honom det jag hade gjort om jag hade varit frisk och mått bra. Så självklart hade jag ju velat ge honom mer kärlek och uppskattning. Men det kan jag inte riktigt göra nu. Så att, ja, det har jag dåligt samvete för. Men han känner ju att, nej, känn inte så, fokus är liksom på att du ska må bra.
Men alltså att jag skrev faktiskt en text om det här på Instagram om hur det är att vara tillsammans med någon med mycket bagage. Och det är fan inte alltid lätt. Det är inte det.
Nej.
Och det är inte som alla andras förhållanden med mysiga kvällar och mycket sex och fan det är det ena med det tredje. Nej.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Utan det är mycket, man gråter, man bråkar en del och man försöker förstå varandra och blir friktion. Men det är ju livet, det är ju så här det ser ut. Och liksom på något sätt så kan man ju ibland vara bitter över att killen inte träffade en i ett annat liv nästan. Nej, men fattar du att man fick vara helt vid den där som alla andras flickvänner som är så jävla glada hela tiden. Och det och man själv sitter och bara, gud, typ kämpar mot en panikångestattack typ.
Verkligen.
Men på något sätt så är det ju också så här, men det är ju vem man är och vem man har blivit av all liksom skit och allting. Precis. Så att det kunde ju inte ha gått till på ett annat sätt.
Nej.
Och på något sätt, Matilda, så jag pratade med Leo om det här. Alltså, ja, men hur jävla kul är det att vara tillsammans med någon där det aldrig är något då? Det är en äggkartong. Det är grått hela tiden. Det är alltså absolut att det kan vara jobbigt liksom i de djupaste dalarna med när man mår dåligt, men hur jävla roligt och liksom passionerat är ett förhållande med noll känslor alls åt något håll. Nej, så att på något sätt så är det så här, ja, nu jävla får du lära dig, boy. Alltså nu får vi se om du står pall. Och om de gör det och man om några år mår bättre, wow, du vet, då klarar du allt. För skiten kommer, du vet.
Gud, om,
det är,
ja, men så känner jag verkligen. Alltså när vi träffades, det var, nu har ju vi typ varit tillsammans 1,5 år. Det har ändå gått fort, känner jag. Men när vi träffades, då mådde jag ändå relativt bra. Eller jag mådde faktiskt bra. Då hade jag bearbetat typ allt det här dåliga liksom. Men det som hände var väl att jag inte hade bearbetat vissa saker som nu har blivit att... ja, men nu har jag ju liksom fått reda på att jag har posttraumatiskt stresssyndrom. Och det är ju det som jag är sjukskriven för och det som begränsar mitt liv idag. Som i sin tur har blivit att jag börjat bli deprimerad igen. Men inte som i en depression, utan jag är ju livrädd för mitt liv liksom. Eller så här, jag tror ju att jag ska dö varje dag för att jag är så traumatiserad. Och det är ju det här har bara smugit sig på. Så kanske något halvår efter det att vi träffades så har jag, eller bara någon månad, nej, typ 3 månader kanske, var tillsammans. Och sen så kom det här att jag kände att jag var förföljd och det spelar liksom ingen roll att jag, vem jag har framför eller bakom mig, utan jag tror ju vem som helst ska döda mig och liksom.
Men är det något som har triggats igång av typ tidigare erfarenhet eller så här, det du har varit med om, eller så kan det bara komma från
typ... Alltså jag tror så här typ, och det slog mig lite nu när vi pratade om det, för att det fick mig att förstå när, men vilken tidpunkt det var, och det var typ under när MeToo var, för att då fick jag gräva lite i mig själv och liksom så här. Jag har aldrig pratat om en våldtäkt som jag var med om när jag var 17. För att då blev jag också så här misstrodd av alla. För att, som jag sa, så pratade jag väldigt öppet om när jag mådde dåligt. Så när det väl hade hänt så vågade jag ändå öppna upp mig och berätta det för närmsta som ändå spred sig sen. Liksom. Och det var av såna här killar som... Det var av 2 killar. Varav en annan körde den här skåpbilen som de drog in mig i. Och de här killarna visste jag vilka de var sen tidigare, och de var lite så här, ja men coola killarna, fotbollskillar. Så när det här kom ut så var de väldigt snabba med att nej, jag bara vill ha uppmärksamhet och jag ljög. Så det här började sprida sig att jag bara hittar på historien för att få uppmärksamhet. Så det blir lite så här gaslightning typ, att jag börjar så här tro på mig själv, eller så här tvivla på mig själv att nej,
men typ har jag drömt.
Ja, men exakt.
Alltså det är ju så jävla absurt. Gud, ja, vad arg jag blir. Alltså otroligt. Oh my god. Men vad då, anmäldes det här eller vad?
Nej, jag gjorde aldrig det. Jag vågade inte riktigt.
Du kan anmäla i efterhand.
Jag vet. Jag har tänkt tanken och var ändå ganska nära nu förra hösten när MeToo var och det. Men Jag tror att det skulle vara så jobbigt att bara riva upp allt det. Nu har jag ju behövt göra det ändå eftersom att jag går i terapi för det nu liksom.
Men det är ju jättebra att du gör. Men alltså jag blir ju förbannad på att just den tiden, du vet, när man behöver svenska rättssystemet på sin sida. Verkligen. Och att folk stöttar den, då jävlas de man själv alltså.
Ja men gud ja. Och då var jag ju 17 när det hände. Så att det var ju under den tiden då jag mådde dåligt och höll på med alkohol och inte mådde jättebra. Så det var så jäkla, ja, men då var jag så här mer fokuserad på depressionen på något sätt. Ja. Eller så här, det bara blev som en annan grej i så här, att lägga på axlarna typ. Så att jag, när ingen trodde på mig så blev det så här att nej, men det var väl mig liksom. Det var kanske inte en våldtäkt. Jag kanske inte sa nej tillräckligt många gånger. Jag kanske inte var tydlig nog.
Eller liksom. Att man är lite full eller typ.
Nej, men jag var ju nykter. Bara det att min kropp la av.
Så vid chock kan den göra det.
Det är ju det den kan. Så att det är ju det som har hänt. För med posttraumatiskt stresssyndrom så är det ju så här, det är ju inte händelsen i sig som gör att du får det, utan det är ju att hur min kropp reagerar vid den händelsen. Och eftersom att jag hamnar utanför min kropp på något sätt när jag fryser till på det sättet, så ja, freeze är det väl, eller vad det kallas liksom. Att man, så det är, ja, det är väl det jag lever ju med det här nu liksom, att man är spänd hela tiden, jag är stressad hela tiden. Och sen typ något år därefter blev jag rånad. Så det har bara varit så här en rad händelser som så här, nej, jag har inte bearbetat det. Och nu har det bara kommit ikapp mig när jag äntligen började må lite bra. Men
alltså du har varit så med om så mycket. Oh, alltså du vet, det knackade på våran dörr här och jag gick ut och ingen var där. Alltså bara det har ju gjort mig rädd när jag hör det här för dig. Alltså jag är typ nära på att börja gråta för att jag tycker det är så jävla hemskt att höra med våldtäkt. Alltså det där var ju en riktig liksom ren skär överfallsvåldtäkt liksom. Och sen rånet, att liksom känna att folk bara kan okontrollerat hoppa på en. Det är absolut inte konstigt att du mår skit över det här liksom och behöver. Men känner du idag att du kan prata med dina nära också om det här och berätta, och liksom att även typ om man pratar med någon som har varit med om liknande händelser, kan man få liksom känna sig, men du vet, mindre ensam i det och så, eller känner du fortfarande att, inte att du så här, det är väl aldrig någon, känner du någon skam i det här eller typ?
Ja, gud, nu blir jag typ lite ledsen. Nej men alltså, ja, det känner jag ju. Alltså för att det är ju något jag inte pratar om så jättemycket liksom. För att dels så har jag känt att pratar jag öppet om det här, nej men då kommer ju någon sjuk jävel vilja gå på mig ännu mer. Eller typ så här, alltså jag tänker ju, när jag pratar om det många gånger så känner jag så här, men gud vilken jävla tönt jag är. Eller så här, jag brukar förlöjliga mig själv många gånger. Att varför skulle någon i bussen hugga mig med en yxa bakifrån? Varför just jag? Alltså, men det är, jag tänker, jag har så våldsamma bilder i mitt huvud hela tiden. Ibland kommer jag bort ifrån dem och då blir det just det här att jag tycker jag är töntig och hör på mig själv nästan att nej men det är inte realistiskt. Men det är verkligen min verklighet. Och hör, alltså, förut har det bara varit på gatan liksom, eller ute, att det står någon i någon liten vrå eller vem som helst kommer göra någonting, eller stannar jag med bussen vid någon hållplats och tittar jag allt, det ser ut som någon nu kommer hoppa på och bara ska skjuta ihjäl alla eller så här. Det är väldigt våldsamt liksom. Men nu har det ändå liksom så här börjat förfölja mig hemma också, och jag tycker jag hör ljud som inte finns, och jag tror att någon liksom tar någon liten grej genom så här post
brevlådan
och lyckas låsa upp. Och så här, en natt, alltså jag somnade klockan 10:30 på morgonen för att jag hade hört någonting på natten, så jag kan inte sova.
Nej, du vet, då skrämmer du upp dig själv.
Ja, alltså herregud. Och ja, men till slut jag måste gå upp och bara kolla liksom. Så jag trippar ju på tå och bara så här letar i varenda litet hörn för att se om någon är där liksom. Men så här, ja, jag känner mig ensam i det, för att typ Alltså ja, nej men det låter så jävla sjukt på något sätt. Eller så här, ja men du är ju galen.
Fast
eller så
vet du, det gör inte det. Det låter inte sjukt. Nej. Det låter jätterimligt. Det där är ju, alltså, det där är ju ett sätt för hjärnan att försvara sig. Mm. Du har ju gått in i överlevnadsmode.
Mm.
Och det måste man ta sin tid att komma ur. För sen när du går in i vanligt, inte överlevnads, liksom du vet, flykt.
Nej.
Så kommer du kunna leva ett vanligt liv. Men just nu så tror jag faktiskt att om du ser att sängen står lite på kant, eller så här, som ja, den inte brukar, gud. Då bara, nu är det någon som har flyttat på den och ligger där. Du kan inte bara, ah, men Leo kläm nog ur, eller din kille kläm ur, så den kanske har åkt lite på sidan. Utan nu är ju allt förenat med livsfara. Ja. Och det låter jätterimligt. Mm. Du är inte liksom galen tokig. Det här är ju skitvanligt liksom bland folk som har varit med, även du vet, som har, de som har varit med i typ så här terrorattentat.
Ja, ja, gud ja.
Du vet, det blir ju en real jävla liksom. Mm. Det där kommer ju hända såklart dig igen om du har varit med om en grej. Så att
du ja, men det är ju mycket flashbacks liksom. Och typ så här stillbilder kan jag få. Mm. Typ, att se jag en skåpbil så kommer jag direkt liksom dit. Och åker jag förbi någon hållplats typ, för det var där jag blev rånad, så alltså direkt tänker man ju på det och stressar upp sig. Så att min kropp är ju på alarm hela tiden. Och det är ju inte, det behöver ju inte ens vara att jag ser någonting som påminner om händelserna om dagarna liksom, utan jag är konstant på spänn liksom, och misstänksam. Och bara nu taxin hit, så får jag för mig att nej, men han har fått i uppgift att köra ihjäl mig idag. Alltså, ja. Det är så jävla sjukt liksom. Eller ta någon lite lätt på mig. Alltså, du vet, jag blir ju så otroligt rädd. Men och spänner till. Ja. Och,
ja. Men du är ju otroligt stark som typ ändå gör grejer. Du vet att du åker hit, att du är med, att du pratar om det här. För att det kan ju hjälpa otroligt många. Och jag tror också för dig själv, sen när du kommer lyssna på det här, att det är ganska skönt att höra sig själv prata om det. För att det är ju ingen så tabu kring det här. Att man har varit med om jobbiga grejer är ju ingenting man ofta kan rå för. Utan det är ju bara hänt den. Så att liksom, du är ju jättestark som ändå försöker liksom få livet att liksom fortgå. Sen går det ju för fan inte att ha ett normalt jobb när man måste bearbeta det här. Så att ta din tid med att liksom gå till psykolog, alltså försöka snacka om det med nära och kära och liksom, ja men du vet att man får typ, nu hatar jag när folk bara, man ska utmana sig själv och gå bredvid en busskur och grejer, och man bara, fast du fattar inte hur det känns liksom, utan lyssna typ inte på dumma människors dumma råd, utan ta det i din takt och gör det på ditt sätt liksom, och omge dig med sköna, snälla, fina människor som du ska känna att det är okej också, att ibland om man typ sitter och tittar på en film, att du ska kunna typ bara prata om det ibland. Mm. Och då får man liksom så här surra lite. Mm. Och utan att det är så här, men hallå, vi kollar på en film. Alltså förstår du? För att ibland så bara dyker det upp i huvudet. Och då måste man få ventilera lite. Mm.
Nej, men det där skäms jag mycket för. Alltså det finns mycket jag inte skäms över. Men vet inte, det har blivit någon grej som så här, jag känner mig så jävla töntig på något sätt. Som jag är så rädd, och för som jag sa, alltså folk kan ha varit med om värre saker än vad jag har varit med om, som inte blir drabbade av alltså posttraumatiskt stresssyndrom liksom.
Fast det där är olika från psyke till psyke.
Det är ju det, det är ju det, men då känner jag mig så här, men gud, varför blev just jag drabbad av det här liksom? Men det har jag ändå fått förklarat för mig liksom, att det är inte jättekonstigt heller liksom. Hela livet har ju varit ganska turbulent för mig liksom. Jag har inte riktigt känt den här tryggheten liksom. Och sen, ja men bara du får en liten gen av det här, så är du där liksom. Men nej, jag är glad att, för nu med sjukskrivningen så har jag ändå så här försökt åka hit till Stockholm, umgås lite med vänner här. För tidigare har jag verkligen isolerat mig väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och det blir bara ännu värre för ja. Nu blev det ju så att jag kunde liksom inte ens gå upp till jobbet liksom. För jag tror att någon där är ute efter mig. Typ. Så att, ja.
Men ser du ljust liksom på typ framtiden ändå? Tänker du att det här kommer ändå att kunna bli bättre? Eller när man är i det, är det svårt att tänka så?
Ja, det är svårt. Jag har ju ingen energi. Nej. Det är ju varje dag liksom, tänker jag. Varenda, bara jag får något litet tecken så tror jag att nu kommer jag dö. Och när jag var så livrädd hela tiden får jag något bara så här, nej men det är lika bra att jag inte lever liksom. Mm. För så jobbigt, så jobbigt är det.
Jag vet faktiskt fler som har levt mycket med katastroftankar efter saker de har varit med om.
Mm.
Och de, alltså majoriteten, alltså de som har varit med om det för ett tag sedan, de är ju friska idag, eller man ska säga.
Mm.
Alltså det, jag vill berätta det för dig för att jag vill att du ska veta att det går att bli liksom helt frisk. Inte helt, alltså du får ju, det är en konstant process. Ja, men om man låter det, alltså tiden måste få gå och man måste få prata, och du vet, vissa så här som har gått i KBT och sånt, det har tagit något år, sen har det liksom gått en, som du vet, att släppa på en damm så, där det bara forsar ut vatten. Och så att jag bara, ge inte upp hoppet, för att jag tror att vi kommer sitta och podda om något år och att du kommer sitta och bara, wow, alltså det här,
nej men för det var det jag tänkte liksom med att komma hit, att nej, vad fan ska jag ge för tips liksom när jag är mitt i det. Men jag tror ändå det är viktigt för de som är i det också att höra någon som är i det.
Absolut.
Att, ja, för då kanske man känner sig lite mindre ensam ändå.
Så är det ju. Stå på altaret, du sjunger ut med lusten i handen. Det stöden skiljer oss, eller en hustru med sanden. Lägger metaforer nu som missuppfattar inte, för altaret var scenen medan lusten satt i micken. Jag är killen som inte lyfter ögonbryn för mycket, och istället för att hata säger hellre vad jag tycker. Skriver låt för låt, för jag har sett så jävla mycket misshandel och skit, men jag vill inte läsa upp. Skriver låta från min glada sida, sånt som inte bara svider. Gåvan att förmedla något, att inte bara hata livet. Se tillbaks på tiden nu med större perspektiv, men kommer alltid hata mannen som förstörde mitt liv. Lite överdrivet kanske, men min barndom var usel. Ska inte klaga nu, för att idag kan jag se ljuset. Tiden läker alla så, men suddar inte bort det där. Så jag dränkte mig och tänkte, ingen kan ju vakna här. Vi går mot ljusare tider, marscherar utan ångest när vi skriver om liv. Även fast du har haft det skit kan din framtid bli vacker. Så tänk med hjärtat nu när du stiger fram över takten. Vi går mot ljusare tider. Vi ska dra några grejer om så här, din relation, som sagt, till lite olika saker. Som du gärna får liksom vara helt ärlig med nu när jag vet att du inte har mått så bra. Yeah. Hur den typ, hur det har varit och kanske hur det är nu. Och sen kommer vi gå in på lite snabba frågor. Och jag måste säga, jag är så imponerad av dig som är så öppen och ärlig. Det är helt fantastiskt. Jag själv blir så här, för jag har ju inte på samma nivå, eller det är ju olika saker, men inte mått så bra heller. Och jag blir så här, wow, vilken jävla krigare du är, alltså. Oj. Nej men jag tänkte kolla liksom så här, hur är din relation till din kropp och ditt utseende idag?
Idag inte så jättebra.
Nej.
Men det hör väl ihop liksom, med att man inte mår så bra. Då är inte självkänslan och självförtroendet riktigt där. Men nej fan, alltså jag försöker så här typ gå till gymmet när jag orkar och kan, och det gör mycket. Alltså jag märker nästan det direkt liksom. Men det är det där svåra att bara komma dit. Men ja, nej men jag försöker inte vara så hård mot mig själv. Och jag tänkte liksom att nej men fan, ta bort Instagram, ta bort allt det här just nu när du inte mår så himla bra liksom. För att det påverkar väldigt mycket när man inte, ja men när man inte har den där tryggheten i sig själv riktigt. Och det känner jag inte att jag har just nu. Så att jag tror att, ja, fokusera på det som verkligen får en att må bra på riktigt liksom.
Mm.
Men ja, den är lite halv sådär, sådär liksom.
Hur är din relation till Instagram?
Ja.
Nej, jag bara, vi alla har vår andra relation till The Gram.
Jag tycker egentligen inte om det alltså. Inte alls. Jag tycker bara det är sån jävla hets. Dels är, ja men kroppshets, du ska se ut så här och så, ja herregud. Och sen vara konsumtion, köp det här, du ska ha det här, nya grejer och hej och hå. Jag tror bara det blir sån stress, inre stress för vilken människa som helst, och jag hade aldrig velat att mitt barn har det liksom.
Gud, jag håller fan med dig där.
Alltså tänk typ en 13-åring se upp till det här, och så målar folk upp det som att de lever ett perfekt liv, och jag är absolut skyldig till det jag med. Alltså det är inte alltid att jag, nej idag är en tuff dag och, ja, men jag gör ju inte riktigt det. Så man visar bara upp
till ett bra flöde.
Exakt.
Utan där ska det ju vara goda grejer liksom. Mm.
Ja, så jag tycker mycket går fel till. Sen kan man ju välja vem man följer, och det finns fantastiska människor som lägger ut väldigt bra saker. Så det har ju med vem man följer också liksom. Så att, ja, gå in och avfölj några liksom som känner så här, följ de som får en att må bra.
Och sluta jämföra er med andra. Det är du är du, viktigaste. De är de. Skiten är ytlig, det är Instagram. Det är liksom, och sen är det så synd att se att typ förhållanden kan gå krasch av liksom likes och kommentarer. Alltså, jag tror att typ raten på breakups har gått upp efter att Instagram kom, för att det skapar såna spöken.
Absolut. Ja, och allt blir så himla tillgängligt också liksom. Gud,
ja.
Att,
ja, absolut, att träffa någon nya grejer. Fy fan.
Nej.
Hur är din relation till alkohol idag?
Bättre. Den har ju inte varit bra alls. Alltså förr var det alltid jag måste ha ett glas i handen. Och ville ha, alltså när jag hade ett glas så tänkte jag redan på nästa liksom. Så att det har varit jättedåligt. Men idag tycker jag att det är mycket bättre. Jag vet att jag har en tendens till att det blir destruktivt. Så nu i somras och mitt i den här paranoian liksom, så tänkte jag, nej men nu tar jag några månader och är nykter. Och jag försökte inte vara för hård mot mig själv, men när jag hade klarat en månad så var det så här, nej men då blev det lite tävling till mig själv eller sådär. Så att jag var nykter nu 3 månader, drack inte en droppe. Och nu dricker jag lite då och då liksom.
Men så när vi typ drack lite bubbel, då var det verkligen så här. Det var något glas bubbel, man drack ett glas vin till maten, du vet. Sen så kanske vi, jag tror att typ du och jag drack, alltså såhär ganska, för jag skulle jobba dagen efter och du vet såhär, så vi tog någon drink och så, men det var inget bara, åh nu är det krök.
Nej.
Verkligen såhär, ja men vad gott det var med lite kava, mums ja, typ. Utan att det, och vi satt ju och hade världens bästa liksom samtal också, och då blir det så här, man mår typ ganska bra för stunden. Så att det har nog mycket med måendet att göra tror jag.
Och det blir, ja. Och det blir inte den här ångesten som man kanske kan få dagen efter, att gud vad har jag gjort. Vissa har ju lätt till det liksom. Men
gud, nej. Jag har varit med om det flera gånger.
Det är inte roligt.
Nej fy, det är hemskt. Man bara, här ligger jag.
Verkligen.
Jävlar. Hur är din relation till sex idag?
Även där har det varit väldigt destruktivt och lite självskadebeteende tidigare. Men den är väl bra. Eller jag vet, alltså så här, nu är jag ju inte singel, så jag vet inte hur jag hade reagerat om jag var singel och mådde som jag gör just nu.
Nej,
det vet jag inte alltså. Och jag har tänkt på det. Men jag tror ändå så här, för nu, jag har ju absolut ingen sexlust tyvärr.
Nej fast gud, det har man inte när man mår dåligt. Gud, jag har också känt av det där.
Och
det...
Ja men för när jag var deprimerad var det lite annorlunda. För då var det verkligen självskadebeteende där. Men det var inte sexet jag ville åt, utan det var ju någon typ av bekräftelse och närhet liksom. Men nu är det så här, jag får den tryggheten jag ska ha, känner jag, av min pojkvän. Och ja, det enda jag känner att jag behöver är kärlek just nu. Och det... Nej, jag känner inget behov av sex. Men jag tror ändå att det är ganska... Ja, men jag ser nog på det ganska sunt ändå. Jag hoppas det. Jag tror det.
Och alltså gud, det känns typ som en lite okänslig fråga. Liksom när det ändå är som det är. Men så här, har du... För vissa som har varit med har liksom så här, de har jättesvårt för att komma. Och vissa vet inte ens om de har kommit, men att vissa kan komma jätteenkelt. Hur är det för dig när du väl har sex?
Alltså jag har ganska svårt att slappna av.
Mm.
Så att det säger väl sig självt också liksom, att då kommer man ju inte riktigt. Sen har jag ändå läst på mycket om det, för jag tänkte att men fan, vissa har så himla lätt för det.
Uh-huh.
Och jag har inte det. Men då vet jag ändå så här, antidepressiva gör ju verkligen sitt där. Alltså mm. det förstör så mycket. Alltså för det har jag läst att bara du ja, men tar några tabletter liksom, så är du, kan du vara helt fucked liksom. Då mm. kommer du inte kunna komma.
Nej.
Och jag har väldigt svårt för det. Så att ja, typ när jag är med mig själv eller så här, någon typ av hjälpmedel som är leksak typ.
Ja.
Då är det väl kanske lite lättare. Men
då är det ju också för att du inte behöver, du behöver inte tänka på någon annan.
Nej.
Och du behöver liksom inte, det blir ingen press på att man ska komma heller. Utan Nej. Den där typ, jag bara vibratorn blir inte ledsen om det inte blir bra. Alltså Exakt. På riktigt, det är ju så.
Ja.
Så att jag tänker ändå att så här, det är väl en ganska bra grej på något sätt att man ändå vet att det typ går.
Mm.
Sen, alltså gud, man, när man går in i typ en så här, när det är lite flykt eller överlevnad, liksom det sista kroppen tänker på
mm.
är ju upphetsning. Alltså så här, du blir ju inte ja. Kåt liksom.
Nej, så nej att, jag blir inte det längre.
Så. Nej, men det är också någonting jag vill säga till folk som har samma problem, att man får fan inte ha något dåligt samvete för någon jävla partner där. För att,
nej.
Att ställa upp på, du vet när folk bara, åh gud, jag hörde, ja. Ah, en tjejkompis bara, förlåt, jag måste
ja.
Ja, men en tjejkompis mår väldigt dåligt, får ingen sexlust. Hennes kille tycker att det är jobbigt att hon inte vill ligga. Och då säger en tjejkompis bara, men kan man inte ställa upp då och då? Och då tänker jag så här, jag bara, okej, nu måste jag faktiskt få liksom speak my word. Jag bara, då får man ju en så fruktansvärd relation till sex när man egentligen inte vill, Precis. Men ska ligga ändå.
Mm.
Så jag sa nej, för i helvete. Close those legs. Jag bara, du ligger inte med honom om inte du vill. För att då blir det ju en tvångsmässig Exakt. Grej. Och det där etsar sig fast hårdare än man tror. Då nästa gång man ska ligga så blir det som att hjärnan går in i samma grej. Att bara, nu är det ett måste. Mm. Och lätt är att slappna av då. Så att Nej. Ge det här den tid du behöver och känn fan ingen måste där.
Nej, alltså såklart man känner lite så här, okej, det var inte det här min partner signade upp på liksom. Men han har absolut förståelse för det. Sen har man ju ändå pratat om det. Och då blir det tyvärr kanske en ytterligare spärr på att ja, nu måste vi, eller ja, det blir inte av. Och, men jag tror verkligen att det är ju inte han som är problemet här. Utan Nej, det är exakt. Ju att jag känner liksom inte för det. Det är det sista jag tänker på just nu. Nej, det hade typ att vara otrogen mot min kropp. Typ. Eller så här,
men jag fattar.
Usch, jag vill verkligen inte.
Nej.
Ja, för nu tror jag ju, alltså, nu bearbetar jag ju en våldtäkt samtidigt. Mm. Liksom, så att det blir också så här.
Vad suger man blir då liksom?
Ja, nej, men när det väl hände, då var det så här, nej, nu måste man ha sex direkt liksom. Alltså man reagerar så himla olika. Ja. För så var det då. Men nu är det så här, nej, nu känns det helt konstigt om jag skulle ligga med någon. Eller så här, nej,
gud, inte.
Även om det är ganska många år sedan som det hände nu.
Så nu slits ju allt det där upp.
Det är ju så.
Så, och jag menar, nu får du ju också tänka på det typ att inte vara för hård mot dig själv i olika sammanhang. När man sliter upp grejer med rötterna liksom.
Mm.
Man kan ju få en helt annan relation till folk också som man pratar om. När typ psykologen bara, fast du blev ju sviken av den här människan. Och man bara, det har jag inte tänkt på.
Nej, det är ju verkligen så.
Mm, och vad annars när det kommer till typ ja, men typ din partner och så här, vad finner du för karaktärsdrag väldigt, vad finner du tilldragande liksom?
Humor.
Ja,
alltså verkligen. Jag skrattar varje dag med honom. Alltså vi har så roligt ändå. Alltså han är ju fantastiskt där alltså.
Mm.
Och det är i allmänhet, alltså jag dras till människor som får mig att skratta. Och i skärm jag bara har det här en typ naturlig flörtig personlighet typ.
Men typ Jasse.
Mm.
Alltså ni två tillsammans är ju fan, det är så fint att se för ni
ja,
men du vet det är viss vänskap är så jävla vacker. Ni är verkligen så här tar varandra för vem den är och båda bara blomstrar när ni typ står bredvid varandra. Det är så ska vänskap vara, tycker jag.
Verkligen. Ja, hon är så fin.
Och karar som har humor kan ju fan, alltså, de är ja. Ju...
ja, det faller man ju för.
Ja, liksom. Verkligen. Men du är ingen speciell typ så.
Nej. Nej, alltså jag trodde ju att jag hade det.
Mm.
Men nej, jag har inte det. Det har jag märkt nu när jag har blivit äldre liksom. För förr trodde jag, nej men det är en exotisk man liksom. Ah, ja. Och han ska se ut så här. Och, nej, jag tror... Eller det kanske finns folk som är mogna och äldre idag som fortfarande tänker så. Men för mig blev det ändå tydligt ju äldre jag blev att jag har ingen ram så som jag går efter. Hellre är det i så fall egenskaper som jag tittar efter och checkar av.
Om absolut, man ska göra det liksom. Ja.
Mm.
Gud vad intressant ändå. För just så här. Vissa, jag vet att det är så himla vanligt med att många har en bild av vem de ska träffa och sen blir det typ motsatsen liksom. Mm. Så att, ja. Men du känns ändå ganska så här flörtig.
Mm.
Alltså de där jävla ögonen så att där kan man inte nej till. Nej men du fattar du så här, ja men så här det här lilla glimten i ögat eller vad man ska säga.
Ja, nej men det har man väl hört kanske. Mm. Alltså att man är lite ja, jo, lite skärmig, lite busig i blicken typ ish.
Det är ju nice.
Ja,
det ska man ju aldrig tappa.
Ja, vissa tror ju att man verkligen flörtar sönder fast att man kanske inte gör det liksom. Nej. Men ja, men jo, men lite flörtig i personligheten är jag nog.
Ja, ja,
men det är även min pojkvän liksom så att, ja, men så där har vi ändå förståelse för varann typ. Vi har ändå liksom diskuterat det att folk kan tro att man flörtar fast man gör ju inte det.
Okej, men vad bra att ni ändå har liksom lagt de korten på bordet.
Ja,
bara,
ja, faktiskt.
Ja, det är ju hemskt när någon har tolkat det fel och bara nej, alltså jag kille, vad fan, vad tror du?
Verkligen,
ja. Men hur var det ni träffades?
Vi träffades ju typ genom Jasse faktiskt. Ah. Han är bästa vän med hennes ex Adrian. Så det var på den vägen. Hon och jag hängde ju när hon bodde i Göteborg.
Okej.
Och sen så var det vid något tillfälle som vi skulle hänga allihopa. Och det var ju exakt det där som han kanske har blivit lite så här smattrar på fingrarna på liksom. Att han är lite retlig, alltså driver med folk, lite väldigt sarkastisk är han. Men alltså, ja men för folk brukar typ varna för honom så här, eller min andra tjejkompis brukar varna hennes andra kompis typ. Ja men han kan vara lite sådär typ. Men jag tyckte att det var så jävla roligt bara.
Mm.
Och vi klickade ju typ på det sättet. Att han var lite så här smådryg fast det var ju bara humor liksom.
Mm.
Så ja, det var på den vägen faktiskt.
Gud vad kul. Och hur länge har ni varit tillsammans nu?
Ja men det är väl typ 1,5 år.
Det går fan snabbt alltså. Mm.
Eller vi träffades på Summerburst förra året.
Mm.
2017.
Mm. Mysigt.
Ja.
Och nu ska vi faktiskt gå in på de snabba.
Mm.
Och det är ju liksom what comes to your mind. Det är verkligen lite en salig blandning liksom.
Mm. Mm.
Så ja, du får svara vad du känner för.
Ja.
Vad är ditt största gift?
Gift. Tänker du
alltså typ vi säger så här, för mig är det uppmärksamhet och bubbel typ. Alltså på riktigt. Det kan vara typ kärlek också.
Men ja, vet du vad, jag tror typ att det är det. Alltså jag brukar höra eller brukar, men en av mina killkompisar som jag träffar i PH faktiskt. Vi har ändå kommit nära varandra. Och han har ändå kunnat så här åskåda mig på ett sätt. Och han har ju verkligen sagt det. Du är verkligen som man behöver klappa på hela tiden.
Ja.
Alltså jag är ju det. Alltså jag behöver verkligen lite bekräftelse och närhet hela tiden. Typ.
Gud vad sött det här. Du är någon man behöver klappa på. Jag förstår exakt vad han menar.
Och visst det kan låta så här, men gud du klarar inte dig själv. Men,
mer bara så här. På ett kärleksfullt sätt, men som när man har en kattiknöt som ligger och spinner
för att
man
klappar typ på
den.
Så.
Den vet att den kan gå när den vill och så vidare, men den bara så här, tycker det är behagligt. Liksom.
Verkligen.
Ja. Men okej.
Typ.
Mm. Vad önskar du dig av din kille julklapp?
Åh. Vi ska ju åka till Mexiko nu i 3 veckor. Så jag önskar mig bara att den resan blir helt fantastisk.
Gud, det kommer den ju bli. Bara att få kliva av planet är
ju
såhär. Ja,
herregud.
I matväg, vad är det absolut godaste du vet?
Mm. Alltså jag älskar, men lite såhär Asian fusion-aktigt typ. Råbiff är ju fantastiskt gott då. Och, men även sushi. Mm. Älskar jag.
Fy fan vad gott det är med sushi. Mm. Oh.
Jag älskar det. Men även så här guacamole. Det är så jäkla gott.
Mm. Gud, det finns så mycket gott att äta.
Mm. Mm. Verkligen.
Och i en bar, du får beställa vad du vill liksom. Det kan vara allt från liksom Cola Zero till den dyraste champagnen eller någon god drink. Mm.
Alltså jag älskar öl.
Ja, du gör det.
Mm, jag tycker det är jättegott. Men om det är typ drinkväg så kanske Tom Collins.
Ja.
Det är ganska god. Men jag gillar öl alltså. Dock får man inte sådär jättetrevlig andedräkt efter ett tag. Om man typ är ute, då känner jag att det blir såhär bäst.
Gud, det struntar jag typ i. Bira.
Verkligen.
Men du vet, för att Lion bara såhär 30 spänn så får man en iskall öl. Mm. Det är såhär, det är hur trevligt som helst. Folk ska ha sina såhär konstiga drinkar själva. Nej, men
nej gud, jag är inte kräsen.
Nej.
En öl så är jag nöjd.
Okej.
Okay. Mm.
Om jag skulle swisha dig 30 mil nu, liksom. Mm. Och så när du åker in till stan nu och tar en vända, vad är det första du går och köper?
Hmm. Alltså jag hade ju typ velat bara sådär, köpa en ö.
Ja, jag trodde du sa en ö. Ja! Ja.
Nej.
Det var inte.
Nej, men jag hade verkligen velat samla familj, vänner, bara... Mm. Ta det lugnt. Och typ ge tillbaka för allt min mamma och min syster typ. De har ställt upp och stått ut med så mycket med mig. Faktiskt.
Gud vad fint svar ändå. Mm. Bara här har du din Mulberry-väska som du alltid har velat ha.
Ja, köp vad ni vill.
Ja, men tagen vänd och bara, nu får ni välja ut lite verkligen. Saker. Men gud, och en liten ö.
Och massa hundar.
Ja. Typ världens bästa svar.
Ja.
Vilken typ av människa går du absolut inte ihop med?
Mm. Alltså dömande människor tror jag. Mm. Eller så här, visst vi alla dömer väl lite så där kanske, men folk som ser ner på andra som så här, du känner inte mig eller. Ja. Ah.
Mm.
Ja, men lite de här mobbartyperna. Det är ändå en hjärtefråga man har också liksom. Gud, så att, nej, det gillar jag inte.
Nej. Gud, det är så skönt att man har kommit upp i åldern också när man kan fan utsluta de där idioterna.
Verkligen, jaja, finns nu sållar man ju bort liksom.
Finns ju ibland på arbetsplatser och skit, men de brukar ju vara snabba med att
rika
absolut. Efter man har haft några samtal med chefen.
Så är det ju.
Vilken är den största fördomen folk har om dig?
Ja, men vissa tror ju typ att jag är någon jävla bitch liksom. Det är konstigt. Men jag tror inte det är den största fördomen heller kanske. Men nej, jag tror det är bara så här. Ja, jag har fått ett nej, en så här dåligt rykte från start liksom. Så jag tror väl bara att ja. Nej, jag vet inte. Men jag vet ju att folk bara så här, har något emot mig fast jag inte gjort någonting.
Mm.
Men vad för fördom det är, det vet jag fan.
Nej.
Alltså.
Nej. Om det mot förmodan finns en himmel, vad tror du Gud säger när han släpper in dig i himmelriket?
Hmm. Oj, oj, oj. Bra jävla kämpat gumman. Har gett mig en öl. Nej gud, jag vet inte.
Men fast då, det är så jävla sant.
Bra
kämpat gumman.
Nej jag vet inte. Typ.
Jo fast typ det. Alltså det kommer ju verkligen vara så här, välkommen gumman.
Gumman.
Exakt. Åh gud. Mm. Vi har kommit till sista frågan.
Mm.
Och det är ju, vad är det bästa med att vara du?
Den är ju så djup den här, tycker jag. Men jag tror nog mitt rena och fina hjärta ändå. Att jag ändå är så snäll. Jag brukar ju straffa mig själv många gånger. Eller jag har straffat mig själv för att jag har varit för snäll alltid. Men jag tror att i det långa loppet så kommer jag komma så långt på det. Och ja, att man är så snäll liksom, faktiskt. Att jag har stort hjärta. Det tror jag nog är det bästa.
Ja, alltså, jag vill ändå runda av det här avsnittet med att säga att du är ju helt jävla fantastisk. Och du ska ha all eloge till att du har krigat dig framåt. Alltså, wow för dig. Och när vi ses nästa gång och poddar så tror jag faktiskt att du kommer ha tagit dig så jävla långt.
Ja, jag hoppas det. Det är den inställningen jag ska ha i alla fall. Och har. Så att, ja.
Wow. Ja, och till er där ute, glöm nu inte att kolla in Matildas Instagram. Och skriv gärna om ni känner liksom att ni har fått hjälp. Eller att ni kände igen er. Så kan vi liksom bolla det här tillsammans, tycker
ja,
jag.
Ja, gud ja.
Och ja, jag kommer tillbaka med en ny gäst nästa måndag. Och nu ska jag verkligen typ ta en till kaffe, för jag är helt tagen av dig. Och vi ska ses framöver mycket mer också.
Ja.
Så tack för att du ville vara med.
Stort tack själv.
Hej då allihopa.
Hej då.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.